Bruno Mars för mig är en stor, stor inspiratör. Den sista showman som vi har.
Det här då med att han har börjat sitt liv som en imitatör. Han har inte någonting eget.
Bruno appreciates our culture, but he expresses his appreciation by dressing up like us.
This music comes from love. If you can't hear that, then I don't know what to tell you.
Bruno, you know, people love to accuse you of being a cultural thief, which I find interesting because you are a person of color. What would you say to those people?
Bruno Mars tangorabatt är välansad och guldkedjan blänker runt halsen när han hösten 2021 gästar radioshowen The Breakfast Club.
If we playing basketball, if you can't learn from Michael Jordan, what was the point of him doing that?
Does that criticism piss you off?
No, it comes with the gig, and there's real merit to what people are saying about black entertainers not getting their flowers.
Sen den hyllade debutplattan Doo-Wops and Hooligans släpptes för 11 år sedan har livet varit en fest. Bruno Mars har gjort sig känd som ett soul-dyrkande musikaliskt geni, en entertainer av rang och en flickidol. Men den senaste tiden har artisten som helst vill låta musiken tala för sig själv hamnat i hetluften. Kritiker menar att Bruno Mars ägnar sig åt kulturell appropriering av svart kultur. Och Bruno verkar rejält stött av anklagelserna.
You can't find an interview where I am not talking about the entertainers that have come before me. And the only reason why I'm here is because of James Brown, is because of Prince, Michael. That's the only reason why I'm here.
Du lyssnar på P3 musikdokumentär om Bruno Mars. Geni eller kopia? Jag heter Siri Hill. Varm och fuktig kväll i Hawaiis huvudstad Honolulu i början av 90-talet. En väldigt liten pojke, klädd i en vit jumpsuit med gnistrande stenar på kavajslaget, stiger ut på den upplysta scenen. Den höga kragen, det breda bältet, det mörka håret som ligger i en styv våg över gässan. Det är Elvis i miniformat. Pojken heter Peter Jean Hernandez, men kallas Bruno efter sin pappas knubbiga favoritwrestler. Han är bara 4 år gammal, men vet redan hur man tar en publik.
It was so much fun to do Elvis because I loved him. And you know, I watched every single video, every single movie, and he was just cool, you know. I noticed that about him, that everything he does was just cool.
I en gammal intervju berättar en då 16-årig Bruno om sin väg in i showbiz. Det är pappa Pete som slår upp dörren.
One night my dad brought me up on stage because I've been begging him, you know, for years and years, bring me up, bring me up. So finally he gives me the opportunity. The band starts playing an Elvis song, you know, I start dancing and the crowd loved it.
Det är så spexigt, det är sylvassa rörelser, det är ett jättestort fluffigt fint hår. Det går liksom inte att värja sig mot det.
Det här är musikjournalisten och Bruno Mars-fanet Sara Kinberg.
Alltså så söt och jättekompetent såklart. Så det var hans liv liksom. Att de showade och de var tillsammans hela tiden.
Bruno och hans fem syskon växer upp i en framgångsrik familj full av underhållare. Mamma Bernadette är från Filippinerna och pappa Pete har judiskt och puertoricanskt påbrå och är uppväxt i New York.
Det var ju en familj som var supermusikalisk, alltså så esteter ute i fingerspetsarna. Mamman var sångerska, dansare, pappan spelade trummor av olika slag och familjen hade också ett band som hette The Love Notes som var ett väldigt showigt band med liksom doo-wop-influenser. Och så hade de regelbundna shower på ett hotell i Honolulu. Typ kusiner, hans syskon, alla är liksom med i det här bandet på olika sätt.
5 dagar i veckan gör Bruno succé i föräldrarnas populära show på Waikiki Beach. Och ryktet om den unge Elvis-imitatören når snabbt utanför öns gränser. Bruno blir omskriven i media, uppträder på allt större arenor och får till och med en liten roll som sig själv i komedifilmen Honeymoon in Vegas.
You're the world's youngest Elvis impersonator. He's taking Waikiki by storm and the world. What do your friends think of you and stuff?
I said that I started when I was 10 years old. They didn't believe me.
So you've been doing it for 4 years?
Two.
2 years. Oh, okay, sorry.
Lille Bruno, klädd i en gråvit randig tröja och manchesterbyxor, intervjuas i MTV.
Bruno, why Elvis? Why not Axl Rose? Why not, you know, Millie Vanilli, Guns N' Roses, Madonna? Why'd you pick Elvis?
Elvis was the first one I knew and the first one I liked
it. The first one that you liked it?
Att stå på scen är allt Bruno vill. Och att välja en annan väg än musiken finns inte på kartan.
Nej, det tror jag inte. Det är sjukt svårt att lyckas. Men Bruno fick ju se det liksom från födseln att det går. Så för honom har det nog aldrig funnits några svårigheter.
Det är när strålkastarna tänds som showbiz-familjen Hernandez mår som bäst. Men nöjesindustrin är en hård och i många fall skoningslös bransch.
Att ha en show många dagar i veckan med sin familj, visst jättekul, men också ganska slitigt kan man tänka sig. Så de går skilda vägar helt enkelt, mamman och pappan. De delar ju upp barnen, föräldrarna, så att Bruno och hans brorsa flyttar med pappan och de andra hakar på morsan.
Tolvårige Bruno sträcker på sig. Samtidigt som han försöker undvika att sparka till sin pappa som snarkar i förarsätet i den gamla Toyotan. Det är tidig morgon år 1997 och utanför bilfönstret vaknar Honolulu till liv. Det är inte första gången de sover i bilen sedan föräldrarnas äktenskap och framgångsrika show gick i graven. Bruno föredrar i alla fall Toyotan framför hustaket de kvartade på igår.
My dad was just the king of finding these little spots for us to stay that we should never been staying at.
But you were like homeless people.
Yeah, for sure.
I sin kanske mest personliga intervju någonsin berättar Bruno om den tuffa tiden efter skilsmässan för 60 Minutes reporter.
So this is where you live? Wow.
Regnet öser ner när Bruno och reporten klafsar fram på en lerig skogsväg i Paradise Park. En nedlagd fågelpark. I en glänta står det numera både övergivna och övervuxna lilla huset, där Bruno under 2 års tid bodde med sin pappa och sin brorsa.
Just so people don't think we're crazy. Yeah. It did not look like this.
It had a roof.
It had a roof.
It didn't have plants growing inside.
It didn't have plants growing inside. I don't know what happened to the roof, but the bed would be right there in the middle. We'd all sleep in one bed.
Happy memories?
The best. We had it all. You know, we had each other. And it never felt like it was the end of the world. It's all right, we don't got electric today. It's all right, it's temporary. So we're gonna figure this out. You know, maybe that's why I have this mentality when it comes to the music. Because I know I'm gonna figure it out. Just give me some time.
Bruno är fast besluten att slå igenom som artist. Han startar band, lär sig spela både gitarr, bas och trummor och fortsätter att imitera sina idoler. Men Elvis har han tröttnat på. Det är istället nya giganter som Michael Jackson, Jimi Hendrix och James Brown som fångar Brunos intresse. Likaså de gamla soul-legenderna. Det dröjer inte länge innan den begåvade tonåringen hamnar på musikindustrins radar.
Skivbolag ville ju då att han skulle göra latinmusik eftersom han hette Hernandez. Och han var så, nej tack, jag vill inte bli stoppad i ett fack.
Om Bruno ska känna sig fri behöver han ett artistnamn med potential att slå brett.
Så då när han jammade i studion typ så sa han till någon att så här, både hans musik och hans personlighet var out of this world. Alltså att han då skulle komma från Mars. Och så blev det Mars.
Pickwick's Pub, Los Angeles, 2003. 17-årige Bruno Mars plockar upp gitarren och ger tecken åt de andra på scen. När coverbandet Sex Panther drar igång Michael Jacksons Rock With You dämpas sorlet i baren.
LA, det är där det händer när man vill slå musikaliskt. Men han drar dit för att hans syster är redan i LA vid den här tiden. Och hon har visat upp en demo för Dr. Dre's skivbolagsgäng. Och så tyckte de att det lät bra, så då sa de så här, bjud in brorsan hit, han får komma. Men det här ledde liksom inte riktigt till någonting.
Nu försöker Bruno bara hålla sig flytande i LA, där allt kostar en förmögenhet. Han jobbar extra med att sälja försäkringar och pantsätter sina gitarrer för att ha råd med hyran. Samtidigt gör han allt han kan för att slå igenom. Och självförtroendet är inget fel på.
Han har så tydligt fått bevis på att han kan. Han är svinbra, punkt. Det börjar ju med när han är 4 och är en Elvis-imitatör. Tänk att vara så liten och stå på stora arenor och få liksom stående ovationer. Det gör ju någonting med en.
2004 får Bruno ett telefonsamtal som han är övertygad om ska förändra allt.
When I moved up to LA, within a year, I got signed. I started walking around like, yeah, I'm a Motown artist. You know Motown, right? Marvin Gaye, the Jacksons, Bruno.
I en intervju med CBS News berättar Bruno Mars, klädd i sin karaktäristiska fedora-hatt, om den första euforin och hur ingenting sen blev som han hade hoppats.
That's the kind of attitude I had, but it's not like in the movies. You're not just gonna have hit songs all in your lap.
Samarbetet med Motown blir en besvikelse. Mindre än ett år efter att han signats droppar skivbolaget Bruno utan att han har gett ut en enda låt.
Det här då med att han har börjat sitt liv som en imitatör och som en coverartist. Han har inte någonting eget. Han får höra att så här, du är för spretig. Alltså du behöver renodla dig, du behöver hitta din stil. Så att han får liksom nej och man tycker inte riktigt att han är färdig än.
How much of a blow was that when they dropped you?
The biggest blow. That was a hard phone call to call my mom and dad and say I'm no longer a signed artist and I gotta rethink this whole thing.
Men att återvända till Hawaii är inget alternativ. Hur punk han än är.
If I moved back to Hawaii then I felt like I would have never made it back up here. I would have been at the Polynesian Review with a ukulele and an aloha shirt probably singing Elvis tunes again.
I call this song Boopy Boopy Boop Boop Hamburger.
Utanför producenten Ari Levins minimala studio på en skum sidogata i Hollywood faller mörkret snabbt. Vid mixerbordet står Bruno och vännen Philip Lawrence. De tre killarna utgör låtskrivarkollektivet The Smithingtons. Året är 2006 och efter att ha nobbats av skivbolag på skivbolag har drömmarna om en solokarriär fått stå tillbaka. Bruno har landat en deal som låtskrivare till andra artister. Något han visar sig vara riktigt bra på.
Eftersom Bruno Mars är så tydligt själv influerad av liksom gammal musik och gamla stilar och toner och sådär, men förstår väl någonstans att det krävs någonting mer för att typ nå igenom bruset. Så genom att skriva då pop, alltså renodlad pop till andra artister, så förstår man ju vad det är som slår. Jag tror att det var ett toppenupplägg för en kommande stor artist liksom.
Och till slut får Bruno en chans att skina även bakom micken.
I wanna be a billionaire so fucking bad, buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen.
I en mörk nerkabbad bil med solen i ögonen och havet till höger susar två killar fram på en stekhet motorväg i musikvideon till låten Billionaire. Bakom ratten finns rapparen Travis McCoy och i passagerarsätet sitter Bruno Mars. När kameran i refrängen rör sig från McCoy till hans medpassagerare suger Bruno fast den med blicken. Han är nästan magnetisk.
Känslan är att är det han som är stjärnan i den här produktionen eller är den andra artisten? Bruno Mars har en väldigt framträdande roll i den låten. Sen gör han också en låt med Flo Rida och det här låtskrivare liksom kollektivet får lite luft under vingarna liksom och börjar bli någonting.
Men viktigare än så, det bäddar för nästa steg i Bruno Mars solokarriär.
Easy come, easy go, that's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never give. Should've known you was
trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Why were they open? Gave you all I had and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash. You did. To give me all your love is all I ever ask. Cause what you don't understand is I'd catch a grenade.
Bruno Mars, man, congratulations.
Thank you, man. Feels good.
25-årige Bruno Mars, klädd i svart kostym och solglasögon, intervjuas av CBS-reporter på Grammysgalans röda matta.
I don't know if anyone's had a better year than you thus far. I mean, just skyrocketed into music this year. What's that like?
You know what? It's justice for us because, you know, we worked so hard in the studio coming up with these songs and had the honor of working with guys like CeeLo, B.O.B. And, you know, it's just hard work is paying off.
Året är 2011. Bruno har signat med skivbolaget Atlantic Records och debutplattan Doo-Wops and Hooligans har tagit världen med storm. Hits som Just the Way You Are, Grenade och The Lazy Song toppar listorna.
Jag älskar det här albumet.
Musikjournalisten Sara Kinberg golvas direkt.
Det är väldigt, väldigt svängiga ballader och så röjiga kärlekslåtar. Alltså det är en otrolig vibe på plattan. Och jag vill säga att det är en riktig tjejskiva. Det är liksom lite sexigt, snygga killar, lite wink med ögonen, du vet, allt sånt där har den. Den är fantastisk.
Albumet kommer i en tid då musikindustrin präglas av digitalt musikskapande, streamingtjänster och EDM. Det analoga soundet i Doo-Wops and Hooligans med fokus på show och Brunos röst sticker ut. Men om Atlantic, precis som Motown några år tidigare, hade hoppats på att kunna trycka ner Bruno i ett färdigt fack, så lär de inte vara helt nöjda med debuten.
Alltså det är ju en platta med jättemycket olika genrer. Han hoppar hit och hoppar dit och blandar liksom friskt. Och, alltså det finns liksom allt, så det känns som att han bryr sig inte. Det är ju den här beroendeframkallande poppen som finns med liksom otroliga melodislingor. Men sen är det ju blandat med liksom R&B, soul, lite reggae. Det gör ju att den är liksom oemotståndlig och når en väldigt bred publik.
If you win, which I got a feeling you might win something tonight, are you ready for your acceptance speech?
No. I'm definitely gonna choke up there if that happens.
Från att vara en nobody är Bruno Mars nu namnet på allas läppar. Så också här på Grammysgalan där han är nominerad i hela 7 kategorier. Under kvällen plockar nykomlingen mycket riktigt hem sin första Grammy i kategorin Best Male Pop Vocal Performance för låten Just the Way You Are. Brunos dröm har gått i uppfyllelse. Han som tvingades pantsätta sina gitarrer har nu gjort kometkarriär. Han befinner sig på konstant turné, säljer platina flera gånger om och hans musik snurrar på radiostationer världen över. Den tar sig hela vägen till en lågstadieklass i Nora.
Jag är ungefär 9 år gammal. Jag är ganska så ny i Sverige. Jag har hittills i mitt liv bara sjungit gospellåtar om Jesus och Gud och får nu lära mig låtar från Svenska psalmboken.
Toussaint Kisa, som 10 år senare kommer bli Tusse med hela svenska folket, sitter bänkad i klassrummet. Det är musiklektion och eleverna har fått i uppgift att ta med låtar de gillar.
Och så är det Elin i min klass då som vill gå fram och sätta på ett YouTube-klipp. Och hon väljer att sätta på The Lazy Song.
Susanne kan inte tro sina ögon. 5 personer i rutiga skjortor och apmasker dansar runt i vad som verkar vara ett hotellrum. I mitten diggar en kort kille i svarta solglasögon.
Och jag tycker att den här videon är så knasig, cool, konstig. Och jag, det är som att jag känner igen rösten. Jag växte upp med att lyssna på Michael Jackson. Och jag, det är som att jag hör Michael, men det är lite varmare ton. Det är inte lika liksom hårt. Den här låten försöker inte säga så mycket mer än bara det den försöker säga. Det finns ingen undermening, utan det är bara en bra låt och en bra röst.
Toussaint har gjort en av sina största upptäckter. Han har hittat Bruno Mars.
Och jag springer hem sen efter skolan och borrar ner mig i det här Bruno Mars-hålet och hittar så himla mycket bra musik, och varenda låt är bättre än förra och jag blir helt kär. Jag tror hans röst främst, för mig är det alltid rösten som kommer först. Och det var som, vilken dag du än hade så såg han till att you're gonna have a good time. Det var som att det var ett löfte. Men det är som att man strör glädje och coolhet över varje liksom grej han tar på.
För Toussaint, som redan nu vet att han vill hålla på med musik, blir Mars en stor inspiration. Och till skillnad från andra artister känns Bruno Mars nåbar.
Han blev liksom den första artisten, kan man väl säga, då, som jag fick se och kände att jag kunde ha som mål att kunna bli som. Bruno Mars kändes som en person. Och så i hans intervjuer hade han alltid en liten hatt på sig och var väldigt glad, kort kille. Så det kändes helt plötsligt som att man fick en musikalisk storebror att se upp till.
Det nyfrälsta fanet Toussaint vill ta reda på allt om sin nya idol. Men det ska visa sig vara förvånansvärt svårt.
You know, in Sweden we know very much about your music. We really love and enjoy your music, but we don't know much about Bruno Mars.
That's right. And let's keep it that way.
Det är inte bara i Nyhetsmorgon i TV4 som Bruno tidigt gör klart att han inte är intresserad av att ge några långa personliga intervjuer.
Describe yourself.
I'm a musician. All I want to do is music. That's all I've ever wanted to do. So maybe the reason why you don't know me is because I want my music to do all the talking.
Han är en väldigt, väldigt privat person. Men det känns som att hans musik och aura drar in en till hans värld ändå på något sätt. Och det är jag typ nöjd med. För att jag trivs liksom i hans skapelse. Liksom det är det han vill att vi ska se. Det är inte vem han är som är viktigt, det är vad han skapar på något sätt. Men han är väldigt hemlig, vilket är imponerande. Att han kom undan med det som en av världens största artister.
Come on. And then we can put some sparkle on it. Like put a little magic dust on it.
Parallellt med livet på turné arbetar Bruno och kollegorna i The Smeezingtons redan med nästa platta. På den ambitiösa skiva som sakta, sakta mislas fram tar Bruno till skivbolagets stora fasa sitt genrehoppande till en ny nivå. Albumet rör sig mellan 9 olika genrer. Allt från disco och rock till reggae. Skivbolaget är livrädda för att plattan som redan spräckt budget ska bli för rörig för att spelas på radio. Men Mars ger sig inte. Han är så dedikerad sitt projekt att han hellre ger upp en del av sina framtida royalties än tummar på sin vision om retroutrustning och en riktig blåssektion.
Det kan vara hans styrka, tror jag. Väldigt liksom analog. Han, också, han spelar alla instrument som går att spela. Det blir att han står kvar där som krigaren för det analoga, och det är starkt.
I december 2012 släpps Bruno Mars andra soloalbum, Unorthodox Jukebox.
Det namnet kommer ju från att han uttryckligen vägrar hålla sig till en genre.
Sara Kinberg igen.
Det är liksom pop, R&B, soul, reggae, rock. Och den här plattan fick också jättefina recensioner, och den vann en Grammy för bästa vokala popalbum. Så att han gör ju finger också till liksom skivbolagen, att så här, ni säger att jag behöver och ska, men jag vill inte. Och titta så bra det går ändå.
Unorthodox Jukebox blir en ännu större succé än debutplattan.
Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same.
Hits som When I Was Your Man, Treasure och Locked Out of Heaven toppar listorna. Och Bruno Mars befäster både sin roll som världsartist och som en showman av rang.
Man blir bara, oh yeah, yeah, oh yeah, 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 yeah.
Och alla fattar liksom vad som kommer skall.
Artisten Toussaint Kisa.
Det är som att det finns vissa låtar som försöker tvinga dig att vara i en good mood. Bruno Mars är mer inbjudande. Jag vet inte, det är som att man går förbi en skön fest på gatan och man är så här, kollar runt och så står det en skylt, kom in vem du än är, och man är så här, okej då, jag kommer väl. Istället för att bli tvingad till fest av sina kompisar när man faktiskt vill hem och sova.
Men med framgångarna blir Bruno Mars också en måltavla för kritik. Den mörklagda scenen lyses upp av ett pulserande neongrönt ljus. Samtidigt som en projektion av ett enormt gorillahuvud träder fram bakom livebandet. Året är 2013 och Bruno Mars uppträder på MTV Video Music Awards. Han har på sig en skjorta med leopardmönster. Flera guldkedjor med dollartecken och krucifix hänger runt hans hals. Låten han framför heter Gorilla. En låt där artisten trädde fram i ett nytt ljus.
Bruno har ju då tidigare gjort väldigt gulliga puttinutt-kärlekslåtar. Det är liksom så man känner till honom. Och den här låten Gorilla beskriver en intensiv, smått våldsam kärleksakt mellan två personer, skriven i jag-form. Och då har de typ så intensivt sex med varandra att de ignorerar när polisen bankar på dörren. Och tjejen är så fylld av lust att hon liksom slår på hans bröst. Bang, bang, gorilla.
Både låten och musikvideon som utspelar sig på en strippklubb får kritik för sitt explicita innehåll.
Så kritiken låg i att han skulle använda det här som något form av chockvärde för att få lyssningar. För man tyckte det var osmakligt gjort.
This song, I don't know, man. I don't know if how comfortable I would be if I played this track with my grandmother sitting right next to me, Bruno. I mean, that doesn't matter.
No, man. You know, it all can't be easy listening all the time.
När artisten gästar MTV berättar han hur han ser på debatten.
It's nasty, you know, explicitly.
But beautiful. Just, it's beautiful.
Beautiful. And this is a risque lyric, body full of liquor. With a cocaine kicker.
Yeah.
You know, now you knew you had to raise some eyebrows with that lyric.
Yeah, you know, a lot of times the way I write these songs is I'll pick up a guitar or a piano and I'll just start freestyling. When we started writing Gorilla, that was the first. I hit a chord and I started saying, I got a body for a liquor with a cocaine kicker. So by me changing that lyric, I feel it would dilute my art and my song. So if I got a... If I got to deal with the question, I'd rather deal with the question than to feel than to feel like I'm selling out for radio.
Yeah. It's for ya and you are up getting fucked up. And what a world. It is all girls, I am in luck. Say hello to your sisters and let's try some yoga.
Istället för att backa släpper Bruno Mars en remix av låten. Gorilla G-mix tillsammans med Pharrell Williams. Och den skandalomsusade R. Kelly, som vid den här tiden ännu inte dömts för sex trafficking. De lägger till ännu mer utmanande verser.
Alltså låt han vara, han testade väl bara en ny vibe, liksom ett nytt sound på något vis. Tänk om jag är lite bad boy, hur skulle det låta då? Så jag tänker att han bara experimenterade och att det var ganska oskyldigt.
Kritiken är dock ingenting som påverkar Bruno Mars karriär negativt. Istället höjer han ribban när han redan året därpå får äran att uppträda på Super Bowl. Drygt 115 miljoner amerikaner sitter bänkade framför tv-apparaterna för att se konserten, som blir den mest tittade halvtidsshowen på Super Bowl dittills.
Och det är så fruktansvärt bra, det framträdandet.
Han delar scen med Red Hot Chili Peppers, men det är ingen tvekan om att det är Bruno Mars som stjäl showen när han river av ett trumsolo som får publiken att fullständigt tappa det.
Dels så är det väl hans då grandiosa självförtroende och självbild att så här, alla vill det här, alla älskar det här och ser mig sitta här och trumma, och han hade rätt. Ja, men han har ju liksom det här gammaldags ägande på något sätt liksom. Han är old school entertainer. Så att det är alltid så glittriga, guldfärgade, färgglada outfits, ett otroligt kroppsspråk. Det är också så härligt med honom, för att han är så stor i sin personlighet. Så otroligt stor i sin personlighet. Och så är han ganska liten som person. Och det gör ju honom också på något sätt lite extra charmig, väldigt ofarlig. Och det känns också som att det är en väldigt pojkig stämning.
Några månader senare, på skolgården i Nora, står 12-årige Toussaint Kisa. Han har en basketboll i händerna och ska precis slå ut sin polare i bollleken King. Då hör han något som får honom att haja till.
Du. Så fort den droppar i
"This hit that ice cold Michelle fighter that white gold",
så blir jag så disträ att jag åker ut i spelet. Och det gör ingenting, för jag fortsätter bara så här blunda dansandes.
Han dansar fram mot kompisen som spelar låten på sin högtalare. Fötterna rör sig av sig själva, som av en oemotståndlig kraft.
"Vem är det här? Och vad är det för låt?" Och så hon kollar upp det, hon bara "Mark Ronson". Jag bara "Vem är Mark Ronson?" Och så är det som att när vi lyssnar på den för andra gången så känner jag rösten och jag säger, "Men är du säker på att han heter Mark Ronson?"
Låten Uptown Funk startade som en jam session med Mark Ronson och Bruno Mars. Musikjournalisten Sara Kinberg:
"Det var ju och är en sån förbannad megahitta, så där låten. Den knockade världen. Och den är bara så svängig som man måste skrika när man hör den."
Uptown Funk blir nästa kapitel i Bruno Mars framgångssaga. Men den här gången kantas succén av visst grus i maskineriet.
De blev stämda för plagiat av bandet The Gap Band för att Uptown Funk liknade deras låt Oops Upside Your Head för mycket. Det är ju verkligen jättelikt. Det som hände då var att de gjorde en överenskommelse. Så The Gap Band, som hade stämt dem, de är numera kreddade som medskapare. Och de får också 17% av pengarna som Uptown Funk drar in. Men när det kommer till då att han har fått kritik för att han plagierar och snor, så har ju han själv inte överhuvudtaget kommenterat det här. Det går ju i linje med det han har gjort tidigare i sin karriär, att han bryr sig inte. "Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up, uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you've suck, said and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch.
Bruno Mars, backad av sitt liveband, slår ut med händerna och tar emot publikens jubel. Det är den 11 oktober 2018 och Bruno är ute på världsturné med sitt senaste och sexfaldigt Grammy-belönade album, 24K Magic. Ikväll spelar han för ett utsålt Aloha Stadium på hemmaplan i Honolulu och tas emot som en kung. Konserten fångas på film och publiceras på YouTube-kontot BBG 808.
Jag minns att det var så himla sjukt att det albumet kom just då. För den kändes några år för sent. Jag minns att han sa det själv, Bruno Mars. Han sa att vi har slutat dansa. Så att jag ville göra en, liksom, han ville göra en dansplatta.
Den funko R&B-doftande plattan ska bli en av Mars mest uppskattade soloplattor.
Det var 24 Karat Magic, det var Versace on the Floor. Så himla många bra låtar. Och jag tycker att Uptown Funk var ju den som öppnade dörren för de låtarna.
Längst fram i strålkastarljuset på Aloha Stadium skiner Bruno som solen. Men faktum är att de senaste månaderna har varit tuffa.
Bruno Mars as a non-black person of color is able to adopt a lot of, again, the cultural cues and signifiers and stereotypical black music and black art forms and be elevated above black artists.
Allt börjar med att författaren och aktivisten Saren Sensei lägger ut en video på nätet där hon anklagar Bruno Mars för kulturell appropriering.
People love to say like, oh, imitation is the sincerest form of flattery. I feel like who made that up? Bruno appreciates our culture, but he expresses his appreciation by dressing up like us and performing like us.
Och då sa hon att han 100% kulturellt approprierar, att han inte överhuvudtaget har rötter i den svarta kulturen utan bara kopierar och liksom stjäl rakt av. Och det här startade då en debatt.
Bruno Mars kritiker menar att han profiterar på afroamerikansk musik utan att själv vara en del av den kulturen. Debatten väcker också frågor om Brunos egen bakgrund, där vissa menar att han drar nytta av sitt otydliga kulturella påbrå för att kunna sko sig på svart musik.
Jag trodde han var afroamerikan hur länge som helst. Nej, men det är väl hans mörka hudfärg och sjukt skönsjungande soulröst. Jag tänkte väl att han har väl växt upp i någon svart household med gospelmusik eller soulmusik, precis som jag.
En massiv debatt drar igång på nätet. Vissa delar Senseis åsikt. Andra försvarar Bruno Mars.
Till exempel Stevie Wonder och Will.i.am. Och de sa att allt han har gjort är gjort med så mycket kärlek och ett stort hyllande till de tidigare artisterna innan honom. Så de tycker liksom att det var okej.
Det här är långt ifrån enda gången som Bruno Mars anklagas för att sno. Faktum är att det blir en följetong.
Vill man göra någonting R&B-igt, souligt, funkigt, det bottnar ju i liksom den svarta kulturen. Och om man älskar det så att man inte vet var man ska ta vägen och vill så gärna också hålla på med det soundet, hur ska man då göra? Vad är okej? Wake that ass up early in the
morning. The Breakfast Club. What up, guys? What's going on?
What's up, yes, superstars?
You guys are doing an album together. Now, how did this come about?
We're just some honest musicians that still play instruments, still listen to Marvin Gaye, Stevie Wonder and stuff. And there's only a few people like that. So when you find it, you just gotta link up.
När Bruno dyker upp i radioshowen The Breakfast Club, 3 år efter att debatten om kulturell appropriering rasat som värst, tänker han att han ska berätta om sitt senaste projekt, duon Silk Sonic, som man har tillsammans med rapparen Anderson .Paak. Men debatten om kulturell appropriering genomsyrar även denna intervju.
Bruno, you know, people love to accuse you of being a cultural thief, which I find interesting because you are a person of color. What would you say to those people?
You can't find an interview where I am not talking about the entertainers that have come before me. And the only reason why I'm here is because of James Brown, is because of Prince, Michael. That's the only reason why I'm here. I'm growing up as a kid watching Bobby Brown saying, okay, if that's what it takes to make it, then I gotta learn how to do the running man. I gotta learn how to do the moonwalk. That's it. If us as musicians can't learn from the guys that have come before us, why did they do it? Mm-hmm. You know what? And I hope later on down the road, there's going to be a band that's taking what we did, you know, and flipping that and freaking that and putting their own spin on it. Because if they don't, then what was the point of us doing this?
Jag tycker att han hamnar i appreciation-facket. Just för att han alltid är väldigt tydlig med vilka hans ikoner och förebilder är. Och alla hans musiker, han lägger väldigt mycket ljus på dem.
Våren 2024 turnerar Bruno Mars i Japan, Thailand och Singapore. Han har fullt upp med att spela för utsålda arenor när ett envist rykte börjar ta fart. Nyhetssajten News Nation publicerar en artikel som får fans på internet att reagera.
Fasen, hoppas han mår bra.
I artikeln påstår en anonym källa att Bruno Mars har en spelskuld på 50 miljoner dollar hos kasinot MGM Resorts i LA. Och hashtaggen Bruno Broke sprids som en löpeld.
När någon är jättemäktig, duktig, stor, då vill man se den falla. Eller man kanske inte vill, men det är ju spännande om det skulle gå åt helvete för dem.
När jag fick höra det här hade han inte släppt någon musik på ganska länge. Och då visste jag inte liksom om det skulle innebära att han skulle vara borta ett tag och liksom deal med hans problem. Eller att han skulle kanske släppa en massa skitmusik för att få tillbaka pengarna.
Att MGM går ut och dementerar spelar ingen roll. Ryktet har fått ett eget liv. Den 16 augusti 2024 gör Bruno Mars ett av sina sällsynta inlägg på Instagram. Där står 8 p.m. Bring tissues. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go, that's where I follow. Låten Die With A Smile, som han gör tillsammans med Lady Gaga, är inte den skitmusik Toussaint oroat sig för skulle komma.
Då var jag så här, okej, Bruno lever fortfarande. Han har inte tappat det helt.
När låten slår rekord på Spotify delar Bruno Mars nyheten med orden "Keep streaming, I'll be out of debt in no time."
All publicitet är bra publicitet om man bara kan surfa på rätt sätt. Men han känns helt oberörd. Men igen, det är ju så han håller uppe den här coola illusionen om sig själv.
What up, beautiful people? This is Bruno Mars, and this is Romantic Radio with me. I want to talk to y'all about my album. I've been working so hard on this album. I've been waiting a very long, long time, all right? So this is what we're going to do. We're going to start it off with track one, and this song is called Risk It All.
En liten radiostudio full av skivbackar. Vid mixerbordet sitter Bruno Mars. Tango-rabatten är som alltid välansad. Den röda uppknäppta skjortan andas 70-tal. Tunna guldkedjor och feta guldringar blänker i det röda ljuset. Bruno är programledare för sin egen show, Romantic Radio. Det är februari 2026. Och Bruno spelar bara låtar från sitt senaste soloalbum, The Romantic. Sitt första på ett decennium.
Skitplatta är det.
När musikjournalisten Sara Kinberg lägger vantarna på plattan är det tydligt att Bruno Mars, som under åren rört sig mellan de flesta musikgenrer som finns, har skalat ner.
Så ligger jag i mitt sovrum och trycker på play. Nej, jättetråkig. Nästa, okej, vi tar nästa. Nej! Och sen är hela plattan bara tradiga lamaballader. Och det är ju jättetråkigt om man skulle välja en sån väg liksom framöver. Det är jag inte intresserad av. Men det finns hopp. Ännu lever hoppet.
Älskar! Risk It All, alltså det är en så himla fin låt. Och Die With A Smile också. De låtarna gör ingen som han. Så jag tror att man kan nog se fram emot flera fantastiska ballader från honom. Men annars, vem vet, han kanske bara vill vila efter Romantic Tour och spendera sina miljoner på något kasino någonstans.
För artisten Toussaint Chisa förblir Bruno Mars en av hans största inspirationskällor.
Han är väldigt karismatisk, han är väldigt, väldigt grym sångare och entertainer av rang. Det kommer alltid finnas en sån, tror jag. Och han är liksom våran generations, ja, men Michael Jackson skulle jag säga.
Du har hört P3 Musikdokumentär om Bruno Mars av och med mig, Siri Hill. Producent var Joanna Korbutiak. Exekutiv producent var Lars Truedsson. Slutmix, Fredrik Nilsson. Vill du veta mer om låtar och ljudklipp i dokumentären så hittar du det på Sveriges Radios hemsida. P3 Musikdokumentär är en produktion av Tredje Statsmakten Media.
Produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.